Hallå kära lyssnare, vi har precis släppt ett bonusavsnitt på våran Patreon som du kan lyssna på helt utan att betala en enda krona. Gå in på patreon.com/varningförbarnprogram och överväg även att stötta podden om du känner för det för att få tillgång till lite fler avsnitt och annat tramsigt som vi kommer lägga upp så småningom. www.patreon.com/varningförbarnprogram. Välkomna kära lyssnare till dagens avsnitt av Varning för barnprogram. Robban, hur är läget?
Jo, det är bra. Lite slitet, men det är bra.
Det är sommaren är över nu. Det är dags för allvaret igen.
Ja, nej, vad tråkigt, vad jobbigt. Tur att vi har massa barnprogram att titta på då.
Tur att vi har, precis. Visst var det underbart den tiden när man kunde komma hem och bara slänga böcker och skor i hallen och gå upp och kolla på Bolibompa och annat trevligt sånt.
Ja, jo, det var det.
Inte riktigt samma sak idag, kanske. Nej. Vad vet jag. Kolla frekvent på tv ändå, men det är som det. Vad säger du, ska vi köra igång dagens avsnitt?
Det tycker jag.
Vi har fått en fråga nämligen av en av våra lyssnare. Från Stefan som frågar oss: vilket barnprogram såg ni på när ni var små, antar jag, fast ni egentligen inte tyckte om? Har du något exempel där som du inte gillade att kolla på fast du kollade på ändå?
Ja, det har jag. Och jag är säker på att jag kommer få lite arga kommentarer för det, för det kommer folk som inte håller med mig. Men jag vet att jag inte tyckte om Arthur, om du minns det programmet.
Just det. Det kommer jag ihåg. Absolut. Vad var det som var avtrubbande med det programmet? Eller vad...
Jag vet inte. Jag har aldrig riktigt kunnat sätta fingret på det med att jag tyckte aldrig riktigt om det. Det var bara någonting som så här rubbade mig på fel sätt. Jag vet inte om det bara var att så här jag tyckte att handlingen var med. Eller att det var liksom stilen var lite sisådär. Kanske inte tyckte om karaktärsdesignen. Jag vet inte.
Introlåten sitter ju dock på hjärnan.
Åh, god, herregud. Bara för jag sa serienamnet har den nu i huvudet.
Jag har ett annan som är också kanske lite så här kontroversiell åsikt. Men det var ett program som jag inte såg särskilt ofta. För att jag inte kunde. Men det hände att jag såg det när jag var hos andra, när jag var hos polare och annat. Mm. Och jag har aldrig någonsin varit så här, oh wow, det här programmet tycker jag om. Utan det har snarare varit raka motsatsen, att jag var fett irriterad. Och det var Svampbob.
Ja, men, ja, men det kan jag ändå köpa.
Aldrig varit en fan av Svampbob, kan jag lugnt säga. Jag tyckte mest att han var fett irriterande. Och ja, jag var glad att det inte gick på vanliga tv, för han hade antagligen kollat mer på det än vad jag faktiskt gjorde och blivit bara förbannad eller någonting.
Ja, men det hette ju tecknat, så då tittar man ju på det ändå.
Ja, jo, det var väl så. Men det där har jag nog... Det tog en tag när jag liksom kunde hitta någon som verkligen var så här, ah, inte tyckte om. Vissa har man ju liksom glömt bort eller förträngt helt och hållet för att ja, de var inte så anmärkningsvärda. Men Svampbob har fan hängt i alla dessa år och jag är bara så här...
Ja, men Svampbob är en sån grej som också liksom vägrar dö. Dels för att det är så populärt bland liksom småbarn.
Kanske är dags liksom. Vad vet jag.
Och sen men, är det väl så här memesen och stonerhumorn ovanpå det som gör att det inte heller riktigt kan dö.
Så kan det absolut vara.
Memes men, och tv-serier i liv.
Men idag ska vi prata om ett annat program som... Jag tror många ser som ett av de mer så här traumatiska barnprogramsminnena man hade när man var liten.
Ja, i alla fall de som har sett den, kan vi ju säga.
Men vi ska även kolla lite på alternativa synvinklar när det kommer till det här programmet. Men jag går mig själv i förväg. Idag ska jag prata om Skrotnisse och hans vänner.
Ja. Yeah.
Vad minns du av Skrotnisse när du var liten? Eller kollade du på det när du var liten?
Jag minns ingenting utav Skrotnisse. Jag kan inte minnas att det har gått på tv när jag var liten ens. Utan Ja, första gången jag såg det var ju nu inför liksom några dagar sedan i förberedelse inför detta programmet. Nej, så jag har liksom aldrig sett det och så jag har ju ingen ordentlig relation till det heller på så sätt.
Nej, jag själv minns att jag har sett det antagligen liksom så här i bitar till och från, och jag vet att jag har sett det på tv vid något tillfälle. Och jag vet inte om det kan ha gått i samband med typ något sommarlovsprogram eller något annat, ja, vad ska man säga liksom. Det har ju gått ett par gånger i repris sen det kom ut, men jag vill minnas att jag första gången kollade på det var nog på ett VHS-band, och det var en, kan ha varit hos farmor och farfar, not sure. Men de hade i alla fall då ett par avsnitt på VHS, och det är några scener där i som när jag kollar på dem nu igen då på nytt då, som jag var så här, ja just det här kommer jag ihåg, jag tyckte det var riktigt obehagligt.
Ja, för det känns lite så här nu när man tittar på det som att skrotnings har varit ett sånt här, kan man kalla det reservprogram eller så, liksom som typ SVT sparat i bakfickan och liksom smygt in på Bolibompa när de inte haft någonting annat riktigt att visa eller varit osäkra på vad de kan ha, så har de liksom safeat och tagit den liksom. Ja, men den här har vi visat 15 gånger tidigare liksom. Det gick, funkade när jag var barn, så då kan de se det nu också.
Ja, kanske det. Det finns ju barnprogram som kommer i repris, absolut. Ja. Och det här är väl kanske ett av de mer äldre barnprogrammen som faktiskt fortsätts visa. Men jag är lite av... det kan nog vara som du säger. Men jag tror också att SVT gillar skrotnisse, alltså överlag.
Ja, men det, för att det är så pass... Kan man kalla det närproducerat?
Ja, det kan man väl. Absolut.
Ja, jag tror det är lite därför också, så att det betraktas rent produktionsmässigt som liksom en artefakt eller relik hos SVT.
Vi kanske ska berätta lite för de lyssnare som inte har stenkoll på skrotnisse vad det här är för ett program. Det bygger då på en bok. Det bygger på en bok utav John Löf, svensk författare, serietecknare och även jazzmusiker. Och han har gjort en hel del böcker genom åren, framförallt då riktade till barn, mycket bilderböcker. Och han har ju en stil som verkligen är säregen. Har man någonsin sett en John Löf-bok eller läst den, så vet man precis vem det är. Det räcker att googla lite på det för att liksom få en bra uppfattning. Jag vet dock aldrig om jag hade särskilt många John Löf-böcker när jag var liten, men fortfarande ändå så här en stil som man tydligt känner igen. Jag vet inte hur det är för dig på den fronten.
Alltså, jag känner ju igen namnet, och så jag måste kolla nu i min gamla boksamling om jag har någon gammal bok eller någon sån där hemma av honom, för det känns mycket möjligt.
Nej, men absolut. Det är, som sagt, det har ju kommit många böcker från honom. Men skrotnisse då i alla fall kom 76 och blev, tror jag om jag inte har helt fel, fick den även priset för utstående illustrationer. Elsa Beskow-priset tror jag den fick. Strax därefter så börjades en produktion för att göra en tv-serie baserad på den här boken om skrotnisse. 5-årsproduktion sändes för första gången 1985. Och vad handlar då skrotnisse om? Du som har sett lite av serien nu i alla fall, baserat på det vi har pratat om i alla fall innan vi satte oss ner. Vad skulle du kort beskriva handlingen av skrotnisse?
Det är ju, alltså det handlar ju om Nisse, eller skrotnisse, och hans son som liksom driver en, är det ett skrotupplag? Eller vad kallar de det?
Ja, men en skrotgård.
Ja, skrotgård.
Kallar de väl det, men ja, absolut.
Ja, nu tappar jag bara namnen här helt och hållet.
Du har ju...
Den här Bertil Enstöring som är lite jobbig. Kommer hela tiden och ska störa dem med sina uppfinningar. Vad är det han håller på att göra? Han håller på att skriva en bok, är det va?
Ja, Bertil Enstöring är ju en av... En av karaktärerna i den här serien då, och han håller på att skriva en bok, sammanställning av alla uppfinningar som han har kommit på genom åren. Och det finns ju då seriens skurk, eller antagonist om man ska vara lite populär, Ture Björkman, som är stadsingenjör och vill ha tag på den här boken till varje pris. Och Bertil som då är eremit, vilket man påpekar många gånger genom serien. Han vill vara ensam, han vill inte bli störd, han vill liksom inte ha folk runt omkring sig. Men han blir totalt terroriserad av Ture Björkman, och han ber således sin gamla kompis Skrotnisse om hjälp för att liksom gång på gång undkomma från Ture Björkman. Och ja, det är väl serien i stort.
Ja.
Kan man lugnt säga. Det, för att vara en serie som heter, eller för att vara ett barnprogram som heter Skrotnisse och hans vänner, så jag har en väldigt få vänner, och det handlar inte så egentligen så mycket om Skrotnisse själv.
Nej, det var ju det som var lite så.
Ja, det blir mest om Bertil Enstöring. För det, honom får man lite senare i serien. Serien har 13 avsnitt, 15 minuter långa. Och hälften, alltså senare hälften av den här serien, handlar nästan bara om Bertil. Och till viss del Ture då, och en trollkarl som de träffar i Saharas öknen, dit Bertil bestämmer sig för att dit ska jag ta mig så att ingen annan hittar mig, liksom långt från alla andra.
Ja. Jag ska ju vara ärlig och erkänna att jag kom aldrig så långt. Jag kom ungefär till avsnitt 4-5.
Men det här är i alla fall en serie som... ja, som sagt, hängt med genom åren, och det är antagligen väldigt många, eller ja, ett par av våra lyssnare i alla fall, som har koll på den här, och många fler där utöver.
Framförallt tror jag många av våra lyssnare som kanske tillhör den lite äldre generationen har koll på denna. För jag kan ju säga,
ja, det är möjligt.
När jag pratade med mina föräldrar lite så här inför detta avsnittet, så var detta den första serien som de kände igen, som vi skulle prata om.
Okej. Jag, för mig var det raka motsatsen. Mina föräldrar hade inte koll på den här. De visste ju vem John Löf var.
Ja.
Absolut. Och jag pratade med några andra kompisar till mig som, ja, min ålder lite upp och ner beroende på. Och det har verkligen varit väldigt blandade åsikter. Vissa, så här, ja, vissa har verkligen varit rakt och så här, jag hatade Skrotnisse när det gick på tv. Medan vissa har varit så här, åh, jag älskade Skrotnisse när det gick på tv. Åh, det var så mysigt program och hela det köret.
Man kan ju förstå lite då varför folk tyckte som de tyckte med det. För jag menar, titta på det idag så förstår man varför vissa personer hade väldigt svårt för det.
Ja, det har ju onekligen skapat en kollektiv uppfattning av att det här var en väldigt så här läskig och till viss del då efterföljande traumatisk serie. Och jag har läst lite reaktioner så här, folk som har kommenterat i olika forumtrådar och vidare, hur de verkligen blev så här skiträdda för Skrotnisse när det var på tv. Och ja, som du säger, det är inte så svårt att förstå var det kommer ifrån. Hela serien är ju en dockteater, eller det är ju dockor som man använder sig av. Det är inte tecknat eller så, utan det är...
Tror jag, om vi ska vara riktigt petiga, tror jag.
Ja, i vissa stunder, men det är faktiskt lite blandat. De har ju använt sig av lite olika tekniker och modeller beroende på avstånd och hela det köret. Så att det finns ju verkligen olika vad ska man säga, sätt de har gått tillväga för att skapa den här serien.
Mm.
Men ja, dockorna som de använder sig av har ju en väldigt tydlig stil. Och det är återigen John Löfs stil som väldigt så här, tydligt lyser igenom hela serien. Mm. Men vissa av dockorna är ju rätt så...
läskiga.
Ja, väldigt obehagliga att kolla på. Alltså, i vissa vinklar och...
så här. Alltså, de fångar John Löfs tecknarstil väldigt bra och ser liksom ut att vara nästan så här fysiska rendering av teckningen.
Absolut.
Men med tanke på tiden de är så här skapta och den tekniken som fanns tillgänglig, de lämpar sig inte alltid för de närbilderna som serien använder sig av. Och det är därför jag kan förstå att det kan se väldigt läskigt ut.
Ja, och jag tror att den absolut läskigaste är väl typ Ture Björkman. Det är någonting med hans ögon som är rätt så...
Men... då tänkte jag bara på det nu lite snabbt här nu när du nämnde Ture Björkman. För det var någonting som tog mig lite ur serien. Vet du vem hans röstskådespelare är?
Ja, Helge Skog.
Ja, precis. Och jag är så van vid att höra honom i... ja, jo, men det är han. Men jag är så van vid att höra honom i andra sammanhang, så som typ så här, 7:30 hos mig.
Ja, och det är väl därifrån jag känner igen honom som tydligast. Alltså man bortser från andra mer eller mindre kända röstskådespelarsammanhang.
Ja.
Men han har ju en väldigt typisk, och alltså den rösten passar väldigt bra till den.
Absolut.
Karaktären, han är ju rätt odräglig, men det passar sig ändå, för annars så har han ju en ganska så här skön röst att lyssna på.
Ja.
Men den gör sig väldigt speciell här. Det finns ju en annan person som faktiskt gör sin debutroll i den här serien, om du har koll på vem det är.
Tänker du på Robert Gustafsson eller?
Jajamän, Robert Gustafsson gjorde sin, ja, jag tror första så här, i alla fall inom film och tv, var det här hans första skådespelarinsats då, som röstskådespelare för Kalle då, som är Skrupnisses son.
Ja.
Och jag har jättesvårt att höra att det är han.
Ja.
Men det är klart, han är bra på dialekter. Han är bra, ja, på dialekter.
Jo, men det är nog hans absolut första så här tv-roll i alla fall.
Mm, verkligen. Du, när vi pratade ju lite om det här förut, eller tidigare i veckan, för du hade lite kommentarer om animationsstilen av det här.
Ja.
Är det någonting du känner att du utelämnat där, eller?
Nej, det var ju, alltså, det täckte vi ju lite där innan, men alltså, så här, serien har ju potential, för att det kan ju, alltså animationsstilen idag håller ju inte riktigt upp. Och jag menar, den kan ju enklast beskrivas som Nightmare Fuel. I vissa lägen.
Jag tror det finns en kombination där när du ändå säger, för det är så här, ja, den har inte åldrats så här superbra. Nej. Och en av anledningarna till det tror jag ligger framförallt i, kanske inte så mycket i dockornas utseende. Ja, visst, det är lite som det är. Mm. Men en annan grej som man lätt och ganska snabbt tänker på när man kollar på den här scenen, att hur långsamt det går.
Ja.
Den har ju absolut inte bråttom med att berätta sin handling. Det tar ju lång tid innan det faktiskt händer någonting.
Jo, men absolut. Och, men om vi går tillbaka till animationsstilen då lite. Alltså, den är väldigt, jag vill inte säga tidstypisk för serier i denna, eller barnprogram i denna tidsperioden. Men det kom x antal stycken sådär runt 60-70-talet som hade 60-70, vad var det nu? 80.
Den här kom 85 då.
Ja, den här kom 85. Som hade liksom sån här, den här typen av dock stop motion-ish animation. Och som liksom byggde på att man skulle använda sig av modeller när man gjorde sina serier. Då har jag bland annat då typ ett brittiskt barnprogram som kom några år tidigare, som heter Thunderbirds, som använde sig av en liknande princip.
Ah,
när de spelade in.
Right.
De var ju dock fullt marionettdockor. Och sen så hade de så här fysiska skalbyggnader som de rörde runt dockorna i. Men de använde sig av mycket andra samma tekniker jag kunde se i Skrotnisse, så som när bilar och flygplan och sånt rör sig. Och detsamma här gäller faktiskt mitt absoluta favoritbarnprogram. Kom faktiskt året innan Skrotnisse, men det hade också premiär i England. Och det använder sig av nästan samma animationsteknik.
Vilka tänker du på då?
Thomas the Train. Det där var inte en reaktion jag förväntade mig.
Samtal för ett annat tillfälle.
Det här är ett, nu skriver du ner det. Det här är ett samtal för en annan gång. Annars kommer vi gå in på ett stickspår och det vill vi inte.
Sure, fair enough. Ja, nej, men som sagt, den här serien, ja, den är ju lite speciell, det får man ju lugnt säga. Ja. Alltså, i alla fall om man jämför med vad man annars kanske var van vid på den tiden. Alltså, 80-talet var ju ändå stort när det kommer till mycket så här, alltså, om man tänker den amerikanska tecknade serievågen som verkligen svept över världen med det serie vi pratade om förra veckan, men mycket annat.
Ja.
Därtill. Men jag skulle ändå vilja ta lite den andra sidan från, om man ser liksom från det andra perspektivet, från när det just kommer till Skrotnisse.
Ja.
För jag skulle nästan säga att det här är tydligt exempel på en kultklassiker.
Ja, men det kan jag ändå hålla med om. Det är ju nästintill ett konstverk, är väl lite att ta i, men så nära man kan komma.
Ja, men det är kanske inte så långt ifrån ändå som Nej. Du säger. Det är ju en serie som konstnärligt sett sticker, eller liksom, ja, det får man säga, konstnärligt sett sticker ut i mängden. Du har ju då som sagt Jon Lööfs väldigt personliga stil och den är väldigt väl liksom översatt till ett tredimensionellt medium.
Ja.
Och det gör sig, ja, om det gör sig så bra vet jag kanske inte, men i alla, ja, som sagt, inte i alla stunder kanske.
Det gjorde nog då när det släpptes, men inte idag.
Sure, sure. Men en annan grej som jag tänker på när jag kollar på den här, på det här programmet, är ju verkligen det sinne för detaljer som finns. Och det ska man inte underskatta i liksom såna här sammanhang.
Nej.
För det är återigen som sagt, allting görs på lite olika stora skalor.
Mm.
Men nästan varje bild, alltså om du kollar på när de är på typ skrotgården, när det är liksom transition shots, man liksom följer olika typer av fordon eller liknande, så är allting i sån, det är så mycket små detaljer som man, jag tror inte man, det är så mycket man inte tänker på när man bara kollar på det så här, utan man lägger liksom märke till små grejer. Och det är verkligen så här, runt omkring allting som visas är verkligen, alltså jag älskar det verkligen.
Jo, men,
det är så snyggt gjort och återigen liksom, det speglar Jon Lööfs stil så pass bra att det känns verkligen som att det här var rent utav ett liksom passion project, om man får använda den termen.
Men jag tror lite med det, just det valet att använda just liksom fysiska grejer, såsom dockor och skalmodeller och sånt, tillät för det här väldigt detaljrika i liksom alla scener och alla bilder och allting, för det kunde skapas på ett annat sätt jämfört med liksom hur gör om du skulle animerat på ett papper.
Absolut.
Så att allting här går ju att återanvända på ett helt annat sätt än vad du skulle kunna göras med traditionell 2D-animation till exempel. Där kan du ta en modell, vrida, vända på, eller i värsta fall slå sönder den och återanvända den.
Ja, men precis. Alltså, det är klart att så mycket när det kommer till tecknade serier så är det ju oftast det som är i bakgrunden, liksom miljön är oftast en stillbild och så ser du den i ett ett klipp eller vad man ska säga.
Yeah.
Det är liksom inte så, kanske inte så vanligt att det återanvänds.
Nej.
Om det ens kan återanvändas.
Precis.
Och jag menar, om du kollar på, om man ser lite mer till så här 3D-animation, så är det ju verkligen i många situationer väldigt nerskalat när det kommer till detaljrikedomen. Det är ju antagligen en så här kostnadsfråga. Och med det sagt så tycker jag ändå att, för den här serien hade en produktionstid då på 5 år. Jag tror man höll på fram till 1983 något sånt med att bara spela in den här serien.
Ja, men det tror jag. Det är ju en långsam process att göra.
Ja, men det märks ändå i mycket. Alltså man bara kollar till liksom hur hela, liksom allting från set pieces till dockor och hela köret. Ja. Det är liksom, allt är snyggt. Det är läskigt och så, alltså i vissa,
men det är, alltså,
det är främst karaktärerna som är läskiga. Men allting är så väldigt bra gjort.
Jag kan ju säga att ljussättningen i vissa scener heller gör ju inte situationen mycket enklare.
Nej, men är det mörkt ute så är det mörkt.
Jo, men man behöver inte underbelysa Ture varje gång han är med liksom, och det är mörkt.
Ja, men det känns inte det som en typ av skurkgrej att ljuset underifrån gör att man ser lite läskigare ut.
Jo, det är sant. Effekten funkar lite för bra då, kan vi ju påstå.
Det kan man väl säga. Och en annan grej som vi återigen kan peka ut då är att den här serien har sänts ett par gånger i repris, alltså långt in nu på 2000-talet. Och jag vet inte när den gick senast i repris. Det finns någonstans, har de skrivit upp ganska detaljerat när den har gått i repris på typ 1:an och 2:an och Barnkanalen även.
2013, 2008 på Barnkanalen, 2009 visades den sista gången enligt Wikipedia här.
Det är ändå många år som den har kommit och återkommit. Och det kanske inte man kan säga om så många andra barnprogram. Mm. I alla fall av den här typen, I don't know. Det känns som att... Alltså mycket av det som gick när våra föräldrar var små, det ser vi ju liksom inte idag.
Nej.
Det finns ju undantag, absolut. Mm. Men det här känns ändå som någonting då som har hängt i väldigt länge.
Yeah.
Och den här serien fick ju även ett pris av SVT då, när det begav sig, som heter Guldantennen. Och jag har försökt hitta information om det här priset och jag liksom bara så här, jag skulle vilja läsa bara motiveringen till det här. För det är ett pris som delas ut till exceptionell independent film.
Ja.
Nu är inte skruttning så mycket film, men principen är väl kanske densamma, vad vet jag. Alltså, jag hade önskat att jag kunde hitta någonting mer bara liksom för att få lite kontext till, till det här och bara veta så här, men vad resonemanget var för det här priset och just den här prisutdelningen kanske. Vad mer kan vi säga egentligen om Skrupnissen? Nu när vi har gått igenom det här, vad skulle du säga? Är det rent av trauma eller är det en underskattad kultklassiker?
Någonstans mitt emellan vill jag påstå. Det beror på humör och tid på dygnet när du ser den. Och hur du ser den. För jag menar, är din första exponering av Skrotnisse baserat på liksom YouTube-klipp där folk har liksom klippt och bytat musik och allting, så kan du få en helt annan bild av serien än om du bara skulle öppna SVT:s öppna arkiv och bara, oh ja, Skrotnisse.
Ja, det finns ju en del sammanklippningar som du säger, och det gör väl liksom, det gör väl sitt att ha den här tillbakablicken i lite så här enstaka klipp och kanske inte behöva sitta igenom hur många timmar det nu blir.
Ja, men precis.
Av att kolla hela den här serien, typ vad blir det, löst räknat? 3 timmar kanske?
Ja, ungefär. Så jag menar, det är inte så farligt egentligen heller.
Nej, inte så farligt. Men det kanske inte är den typen av serien man väljer att bingea tillsammans med kidsen.
Nej, alltså...
Inte idag i alla fall.
Nej, precis. Jag skulle säga, det är nog ingen serie jag hade velat visa för mina barn idag i alla fall. Kanske någon gång så här ett enstaka avsnitt för att visa liksom hur barnprogram såg ut när farfar var liten eller whatever. Liksom. Nej.
Ja, men det känns som någonting som man med fördel skulle kunna visa bara för att ge ett exempel på någonting som är lite så här... Ja, speciellt.
Ja,
är väl,
det är
brist på bättre ord, men...
Det är en produkt av sin tid verkligen, med allt det positiva det innebär.
Och har inte åldrat särskilt bra.
Nej, men det är ju det den tar. Därför säger den har, det är en produkt av sin tid och passar liksom på 80-talet ungefär där den släpptes.
Ja, jo, men det gör det väl. Det får man väl hålla med om. Det händer ju väldigt mycket... De åren som kom därefter, kanske inte just att man har något så här typ exempel från svenska barnprogram som i alla fall gjorde här, men någonstans där runt 90-talet så kom ju, alltså Disney Ducks började bli en grej då och vi är ju själva uppvuxna med en helt annan typ av barnprogram än Skrotnisse, även om jag då vet med mig att jag har sett det en gång i tiden, så är det kanske inte det som har definierat mina preferenser för barnprogram när jag var liten, så att säga.
Nej.
Men jag kan inte säga att det har skapat några så här extrema trauman. Det var mer en serie som jag såg och jag tror att idag har jag väl en större uppskattning för den än vad jag skulle kunna haft när jag var liten.
Jo, men jag säger samma sak här. Alltså, det är ju en serie jag hade kunnat rekommendera till någon som är intresserad av animation och liksom så här vintage och retro-grejer. Då tycker jag den absolut är nästan, kanske inte ett måste att se, men i alla fall liksom värt att titta på och ha i åtanke.
Så du skulle inte ranka det här typ som 10 barnprogram du måste se när du dör?
Nej, absolut inte.
100
har du liksom intresse för animation och liksom unika grejer, så är det någonting kanske värt att ta i beaktning och liksom så här, ja. Men inget så måste, nej.
Ja, när det kommer till... jag vet inte. Ibland när det kommer till alltså allt som berör dockteater så känns det verkligen som en verkligen hit or miss för många personer.
Yeah. Jag kan väl påstå
men har man att det...
Team America-filmen utav, vad är det, Trey Parker och de andra i South Park-gänget dödade lite den genren.
Ja, den var ju för sig lite efter sin tid också.
Ja, men det är det jag menar.
Kan man väl lugnt säga. men det finns ju dockteater även idag. Jag menar, vi har ju bara i Sverige så har vi ju allra mest.
Räknar vi det som teater? Ja, det gör man.
Ja, i allra högsta grad skulle jag säga.
Ja, det, nu jag när jag tänker efter, jag tror, ja, det är det ju.
Ja, jo, men det är klart, det är. Så jag menar, det lever ju vidare på sitt sätt, men det kanske är som sagt... Det är väl inte det, liksom, det absolut populäraste, men det har ju sin charm på sitt sätt, och såklart...
Vi kan väl säga att modern dockteater har gått ifrån skrotnisset och blir lite mer muppigt.
Hey.
Är det där så jag går in i nästa avsnitt?
Ja, det får vi väl se. Men jag tror det är allt för idag, faktiskt. Ni som lyssnat, tack för att ni har hängt med oss när vi pratat om skrotnisse. Vi finns på Instagram, ett varning på barnprogram, om man vill snacka med oss om... Och det jag har pratat om, och komma med era kommentarer.
Eller frågor, vi tar mer än gärna emot. Spännande frågor från er lyssnare, så tack. Absolut. Stefan, för din fråga.
Tack för, ja precis, tack för frågan Stefan. Och vi hörs igen om en vecka typ.
Ja, det var allt för oss.
Ha det så gött.
Hej.